I was with him. It's something he's been thinking about for 45 years, and it happened.
Cel mai bine cu regele înapoi?
Oh, sigur că da, cum să nu?
For sure.
Do you think it's going to be better in Romania with the king?
Credeți că va fi mai bine în România?
Da, 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 sigur că da, sigur că da, va fi, sigur că da.
It'll be better. She hopes so.
Să fie rege. Să fie
Well, the Walter people I knew about, but this seemed to be much more than I ever expected, especially after 45 years. I think I understood also from them that they were hoping in something better for their life. And maybe they found in me that hope that I can do something there, which is really a very, very great responsibility for me, but... That is what I'm here for.
Det finns minnesmärken överallt där det var sammanstötningar med Ceausescu. Ex-kungen har fått 2 dygn av den nya regeringen. 2 dygns tillstånd att besöka landet och han hinner med att lägga kransar på ett antal platser. Folket är med överallt.
Veniți acasă, oameni buni! Veniți acasă! Veniți acasă, vă așteptăm! Sănătate!
After all these years of indoctrination and lies, I think one of the main roles is to try and bring back human dignity again and confidence even in themselves. And try to prove to the people that a government means what they say, which is not the case for the moment.
För många rumäner kom revolutionen mot Ceausescu att följas av besvikelse. När röken från gatustriderna skingrats sitter många i den gamla regeringen kvar vid makten, till exempel presidenten Iliescu. Direkt efter revolutionen 1989 gör kung Mikael ett försök att ta sig in i landet. Han har med sig sitt gamla rumänska pass. Det uppstår förvirring och Mikael måste återvända till flygplatsen.
Reaction was, I must say, very brutal. Because they just stopped us and turned us around and forced me to leave. And that seemed to me that did more good for me than many other things that I've been trying before.
But did you feel threatened, actually, from the authorities?
It's sort of mixed, because when we got stopped, they had their guns pointed out at us. So I don't know how you take that, but it wasn't very pleasant, that's all I can say.
Men den gamle kungen fick upprättelse. Rumäner ur alla samhällsklasser stod i kö för att få audiens under det korta påskbesöket. Allt var precis som det skulle, gammaldags och inte allt den där avskyvärda pompan som den döde diktatorn omgav sig med innan han mötte sitt slut. En farsliknande ståndsrätt. Så slutade paret Ceausescus envälde. En kula för pannan i smutsen, en extrem kontrast till det liv de lämnade. Ingen kejsare, ingen kung, knappast någon annan diktator hade kunnat bygga ett monument av detta slag. Ceausescu gjorde det. Tusen slavarbetare trälade dygnet runt för att fullborda denna maktvision. Men den blev aldrig färdig. Människan blir till en myra här. De enorma salarna och hundratals gigantiska lokalerna. Den byråkrati finns inte som skulle kunna leva upp till de här dimensionerna. Ceausescus palats är aningen för stort, om man säger så. Här finns marmor, förgyllningar, träsniderier i en sån mängd att den som har beställt alltihop på fullt allvar måste ha trott att han var något i stil med en romersk kejsare. Ute på landet firar bönderna påsk som de alltid har gjort det. Hembakta kakor, målade ägg, fattigdom, men traditionerna finns där och stoltheten.
Alexander Undi.
Kung Mikael växte upp i Bukarest under mellankrigsåren. En världsstad faktiskt, kryddat med pikanta skandaler, intriger, dekadans och gryende nazism i en farlig blandning. Mikael var ett barn när han blev kung.
I was 6 years old when my grandfather died. And my father had left. And they proclaimed me king then.
Mikaels far, kronprins Karls huvudintresse var uniformer och medaljutdelningar. Han ansågs också vad man kallar karaktärssvag. Följaktligen försvann han en dag till utlandet med sin älskarinna. Den 6-årige sonen blev kvar som kung. Madame Lupescu hette hon. Hon var rödhårig och temperamentsfull och alltihop var en fin skandal att rysa över. De åkte och for hit och dit och det var lyxhotell och världspressen skrev och läsarna köpte och frös av välbehag. Så plötsligt, 1930, dyker Mikaels far upp igen i Rumänien. Han utropas till kung Karol den andre utan den beryktade damen vid sin sida. Så dröjer det några år och så går det illa igen. Rumänien kläms mellan Hitler och Stalin och när andra världskriget bryter ut så står den stackars Mikael 19 år där ensam med alla problemen. Pappa är på Rivieran med den där damen, skandalpressen och en och annan utsmugglad miljon. Hitler tågar in med hjälp av de rumänska hemmanazisterna. Unge Mikael blir gisslan i sitt eget land. Det är Hitler som bestämmer nu i Berlin.
1941, he invited us for lunch in Berlin. I can't say it was very pleasant, because he had, you know, you've seen it in all the films, when he got in some idea, he just went off talking, and nobody could put a word in, and he had a very unpleasant expression on his face.
Why did you go to Berlin to see him?
Because my mother wanted to go to Florence to our house to arrange some things, and then she said that I should come along with her. And Antonescu said, you can't go to Italy and see Mussolini without seeing Hitler.
Stalin och kommunisterna tar makten i Rumänien efter det att kung Mikael har banat vägen. Han har avsatt landets fascistiska diktator och anslutit sig till de allierade. Nya hjältar åker upp på vägarna, kung Mikael får en sovjetisk orden. Under en kort tid ropas det både leve Stalin och leve Mikael. Men snart är det slut med demokratin. Kommunisterna går till kungliga slottet, de har med sig ett dokument. Kungen ska avgå och lämna både tron och land.
I went to read it in my office, and there we found out the telephones cut. The guards were taken away and replaced by communist troops. The artillery was also pointed at the house. And on top of that, They threatened me that if I don't sign quickly, they're going to have to kill over 1,000 young students that have been arrested. And that is some responsibility I could not have taken. So I had to do it.
Kungen har just gift sig. Hon är dansk född och heter Anne av Bourbon Parma. Paret kommer nu att leva ett liv i exil.
I mean, there was no going back, it was going forward. We got on well together, we loved one another. And I think we could make our life together, wherever we were.
Men det går inte så bra i början. De satsar på lite jordbruk i England. Och sen blir det ett ställe som heter Versoix vid Genèvesjön.
I had to change my way of life because with my brothers and my cousins, I mean, I like to go out, I like to, you know, like all young people, and that I promised him we wouldn't do, and I would stay for what he decided to do. That's why we never saw us, let's say, on the high society or nothing. We kept a quiet life because we had to, and we had to bring up our children. And that's why our life, you haven't heard us and you haven't seen us much in the newspapers.
Kung Mikael får börja från början. Han hade varit pilot innan, så han får kontakt med en amerikansk flygfabrik. Och sen blir det affärer av olika slag.
They didn't let us take anything with us. They gave practically no money at all. My mother had a bit of money left over from before the war, but this is not enough really to keep us going. So then we had to do all sorts of different things in the beginning. You know, recycle one's private life, which was, of course, not very easy because, how shall I say, I wasn't exactly trained for that sort of thing.
I villan i Schweiz finns det nu också ett litet kontor. Där jobbar kung Mikael och hans dotter Margareta med de rumäner som aldrig har gett upp hoppet om att monarkin en gång ska komma tillbaka.
I take my hat off, if you got an expression, to what my husband did to bring up 5 girls to schooling and everything by his work. He had never been trained for that sort of thing. And I must say that I'm very proud, and I think I'm, in a way it's something fantastic because we lived on the other side of the fence. And there's a fence in the middle. Sometimes we jump over the fence when we were with the family in every different country. But to go back to our everyday life, we went over the other side of the fence.
Drottning Anne är född här i Gentofte utanför Köpenhamn. Hon är dotter till den danskfödda prinsessan Margarete av Bourbon Parma, som dog när hon var 90 och kom att kallas världens äldsta prinsessa. Hon skojade ibland om den stora flickskaran i familjen.
Your mother, she's talking about your home here in Versoix as the girl's pension in Versoix. Because you got 5 daughters, that's quite extraordinary, isn't it?
No, it was a gift from God. They're all beautiful. They're all nice. And we used to call it a harem because he was all alone. So it was rather funny. But I must say they've been a tremendous help, and they still are. Yeah. And Margareta is in Romania now.
Ja, den äldsta dottern Margareta var den första i familjen som reste tillbaka till Rumänien efter revolutionen. Ställde upp i det sociala hjälparbetet. Trots att det hade gått 45 år sedan sist var den kungatrogna folkmassan väl förtrogen med den lilla Nikolaj, Mikaels 7-åriga barnbarn. En symbol för att dynastin ska bestå.
Someone put him up next to me, everybody went wild. It was not very moving. Well, I think also that they could see that there is a continuity in the family for Romania. I think that made quite an impression on them.
are your plans for him?
Well, I would like him to succeed after my daughter. But these are things that have to be changed in our constitution, which can't be done now. It has to be done when we have a proper parliament.
En annan dotter, Helena, gifte sig borgerligt. Kan man tänka sig att Mikael tycker att det kungliga blodet måhända har splätts ut en aning?
I don't like saying it in this way, but I don't know how to put it, that the royal families, after all, are brought up in a certain way, which is not the same as the ordinary people, because we have a different meaning in life.
Meningen med livet, ja, det kan vara ett släktbesök i Danmark. I vanlig hyrbil anländer man till drottning Annes barndomshem med anledning av drottning Margaretes och prins Henriks silverbröllop. Det rumänska exilkungaparet är inte bjudna på den officiella delen, men får gå på den privata middagen på Fredensborgs slott.
Mer. Did you have a good trip?
Very nice.
You have an unbeaten back.
Yeah.
There we are.
Well, it hasn't changed.
No. Even Christian is there.
Yeah. Christian, you look very happy. Hello.
Hello.
Come on,
how are you?
Hello. Nice to see you.
How come you're traveling on a Danish passport?
Well, that's very kind of the Queen, Margarita. Because after having the Greek passport and Greece, sort of, King Constantine had to leave his country also. We had no passport, and then the Queen very kindly gave us a Danish passport. That's why all the families got one, and we're very proud of it.
På silverbröllopets tredje dag är det lunch på kungliga skeppet Dannebrog. För både avlägsna och nära släktingar i de olika europeiska kungafamiljerna.
Had a yacht which looked exactly like the Dannebrog, and it was much bigger, so we are a bit used to the sea, you know. It was built in England and it was given to my father, and that was I think about double the size.
Have a good lunch.
Så är då lunchen över, men vad gör man nu då med etikett och rang? Här kommer både kungligheter och exkungligheter huller om buller.
Coming. men want to pick up our luggage, we'll be a little bit late, so...
Det er forkert.
Det er meget gerne.
Ja. Så ja, det ordnade sig tydligen. Lite skamfilad, men en bil i alla fall och ingen turistbuss.
There's a big contrast between riding your own motorcade in the streets of Bucharest and hardly being able to find a car when you have to leave the ship.
Yes, like today, we weren't quite sure where we had to go. Because we had heard first we had to go in a car, because we came in the bus, it was rather fun. But all the time there have been, a car was at our disposal. But today we didn't know very well, so that's why we said, let's go in the bus. And then we were called to go in the car.
So you don't mind taking the bus if you have
to? Oh, no. No, no.
Vi är tillbaka där vi började. En hjälte kommer tillbaka, Rumänien, påsken 1992. Ute på landet står folk i timmar och trängs för att få en skymt av det återbördade kungaparet som tränger sig fram för att få besöka ännu en kyrka. Men snart har tiden runnit ut, den tid alltså som de nya makthavarna i landet har gett till kungen för hans uppehåll i landet.
Så kostar fjol din nåa i salamen och styr din korta dag du bara till samar dan. Och jag börs på tåg.
Efter exakt 2 dygns uppehåll i sitt gamla land sätts kung Mikael på ett flygplan ut ur Rumänien igen. Sagan är slut. Förtrollningen är bruten. Drömmen om tronen är återigen en illusion. Kung Mikael tvingades lämna tronen i Rumänien 1947 så fick han bara ta med sig några enstaka tillhörigheter. En av dem står fortfarande i garaget hemma i Genève. Militärjeepen som kung Mikael flydde i. Han fick behålla den. Amerikanerna ville tacka honom för att han bröt med Hitlers kvisslingar i Rumänien. Kung Mikael valde till slut att ställa sig på de allierade sida. Men tråkigt nog för honom var det de kommunistiska vapenbröderna som befriade landet. Och de höll sig alltså kvar vid makten i 45 år. Medan kungadömet kom att bli någonting för museet närmast.
Svensk berättare var Kristoffer Barnekow.
drottning Silvia bevisar i den här radiointervjun den 24 november 1993 att hon väl hänger med i samhällets
skiftningar.
Drottning Silvia uttalar sig positivt om ett svenskt medlemskap i EG. Det är viktigt med samarbete mellan olika länder och ett medlemskap ger Sverige en bra ställning, säger drottningen.
Jag tror nog att det är viktigt att vi svenskarna enas, att vi står tillsammans och att vi inte ger upp vår egen identitet till exempel. Det tror jag är väldigt viktigt. Och att vi har vår historia, vi har vår tradition, vi har vårt sätt att vara och mentalitet. Sen att man då kommer närmare andra länder, det är en annan sak. Och det är ju viktigt. Men att vi behåller vår egen identitet, det är ännu viktigare.
Inför sin 50-årsdag den 23 december har drottning Silvia gett ett stort antal intervjuer. Nu sitter vi i mottagningssalongen intill drottningens kontor. Längs de gröna väggarna finns rader av målade kvinnoporträtt. Men på skrivbordet finns också ett foto av kung Carl Gustav. Drottning Silvia är eftertänksam. Ta gärna en paus innan hon svarar. Exempelvis på frågan om Sverige i EG riskerar sin nationella identitet.
Jag ser det inte så. Jag ser en stor sammanhållning mellan olika länder. Men ska vi säga så, som en stor familj, du har ju var och en sin roll. Som föräldrar eller som barn, man har sin roll men man har en gemenskap. Kanske det är för barnslig föreställning jag har, men det är så jag tänker på det.
Det finns vissa som beskriver EG som en kvinnofälla till exempel. Vad säger drottningen om det?
Jaha, att vi ska tillbaka till bakom spiset? Eller?
Ja, det finns vissa som är rädda för att det skulle bli så.
Ja, varför det?
Ja, de menar att det är mer konservativa strömningar och andra system i andra europeiska länder. Håller drottningen med om det?
Det tror jag inte. Därför att kvinnorna idag är ju väldigt klara över sin egen värld. Och så jag tror nog att man också, att herrarna har förstått det. Så jag tror inte att det behöver vara ett steg tillbaka. Det beror på oss själva kanske också. Mycket vad det kommer att bli av oss.
Bör Sverige gå med i EG?
Ja, personligen tycker jag att det är viktigt att man samarbetar. Ja.
Gärna då som en medlem i EG?
Ja, kanske man har en bra ställning då.
Drottningen är förbryllad över att Karl den XII:s dödsdag har blivit en sån symbol för rasister.
Nej, jag har tänkt på det och jag undrar om det inte beror på att vi under så många år har tryckt ner vår egen historia. Att man talade inte så mycket om det, varken i skola eller i pressen eller hemma. Och det kanske är en uttryck att man söker sin egen identitet. Jag undrar om det är mycket som ligger i det.
Kan drottningen göra någonting för att motverka rasismen i Sverige?
Om jag visste hur. Det är klart, vi deltog ju också i den aktion som fanns från regeringen och riksdagen. Och vi träffades då i Storkyrkan förra året efter fackeltåget. Och vi visar ju öppet att vi måste vara tillsammans och stå emot det. Att vi måste visa att vi ser allvarligt på det och att vi måste vara tillsammans för att påverka det eller hjälpa till. Det vill vi gärna också.
Men om regeringen skulle komma och till exempel fråga om drottningen skulle vilja vara med i en kommission mot rasism, skulle drottningen kunna tänka sig att göra det?
Jag skulle gärna vilja titta mer i detaljerna vad det innebär och vad man har tänkt sig till exempel.
Men är det tänkbart att drottningen skulle kunna engagera sig mer överhuvudtaget mot rasismen?
Jag tror jag gör det redan.
Med vad då?
Jo, att vi talar om det. Jag har varit i en seminar i norra Sverige som heter Nytt i Sverige tror jag. Och jag talar väldigt mycket om det.
Den engelska prinsessan Diana har de senaste åren varit utsatt för pressens hårdhet. Och idag den 3 december 1993 så säger hon upp all bekantskap med pressen och drar sig tillbaka helt ifrån det offentliga livet. Hon kan ju göra det skild som hon är ifrån sin prins Charles.
This is News at 4 with Michael McMillan and Linda Dubley.
The Princess of Wales is pulling out of public duties for the moment. In a speech to a charity lunch, the princess said the amount of attention she received was becoming hard to bear and was affecting her private and her public life. She told her audience that when she started her public duties 12 years ago, she realized the media might be interested in her life, but said she didn't realize how great that interest would be.
In front of the usual crowd of photographers and cameramen, the Princess of Wales arrived to make one of the most important speeches of her life. She used an address to one of her many charities to announce that she'll fulfill her official engagements up until the end of the month. After that, she says she needs a break.
When I started my public life 12 years ago, I understood the media might be interested in what I did. I realized then their attention would inevitably focus on both our private and public lives. But I was not aware of how overwhelming that attention would become, nor the extent to which it would affect both my public duties and my personal life in a manner that's been hard to bear.
A year after the announcement of her separation from Prince Charles and a year of intense media pressure, the princess said her workload would be cut to concentrate more on her private life.
My first priority will continue to be our children, William and Harry, who deserve as much love and care and attention as I am able to give, as well as an appreciation of the tradition into which they were born. I would like to add that this decision has been reached with a full understanding of the Queen and the Duke of Edinburgh, who have always shown me kindness and support. I hope you can find it in your hearts to understand and to give me the time and space that has been lacking in recent years.
The announcement will be a blow to the many charities of which she's patron. But in what was an emotional address, the princess had effectively bowed out of most of her public work for the foreseeable future. And it is not a decision she will have taken lightly. Simon McCoy, Sky News.
You can find it in your hearts to understand and to give me the time and space that has been lacking in recent years. I couldn't stand here today and make this sort of statement without acknowledging the heartfelt support I've been given the public, I've been given by the public in general. Your kindness and affection has carried me through some of the most difficult periods. And always, your love and care has eased that journey. And for that, I thank you from the bottom of my heart.
Princess of Wales making a historic speech at the Hilton. There we have it, the Princess of Wales finishing a very, very brief speech at the Hilton, in which she said that a very emotional speech, I should add as well, when she said that her life and circumstances had altered since a year ago when she spoke of her desire to continue with her work. She said that her plans had now changed. When she started, she said she understood the media interest would focus on her public and private life. That's when she married Prince Charles at first. And she said she wasn't aware of the extent it would affect her public and personal life. So her plans now are to go on to the end of the year, and then she will reduce the number of public engagements that she attends. Now, I think we can probably join Simon McCoy in our Central London studio. Simon, what did you think of that?
I think it was what we expected to be. It was a major speech, not just for the Princess of Wales, but actually for the royal family. Interestingly, no time limit. And I think the bottom line, she said it herself, she needs space and time. She was clearly referring most of the time to the way the media have followed her in the last 12 years, as you say, since her marriage. My understanding is she has actually written to the heads of the 118 charities of which she's patron, expressing this wish to have a quiet life, for at least in the meantime. I think clearly a very confused, very upset woman who just needs a break, needs everybody to ease the pressure off her. And as she said in the speech, she has the Queen and the Duke of Edinburgh's full support. So I think when we were looking a month ago at stories where people worried about her mental health, I think those stories were not far of the mark. And when she made that speech saying that she was expecting to be carried off by the men in white coats, it was her way of trying to divert attention. She saw that that hadn't worked and realised that, and after the Bryce Taylor pitches at the West London gym, a veiled reference to those in that speech. And I think without that, this speech would not have been made. I think that was the final straw for the Princess of Wales. We're now going to see her backing off. It's going to be difficult for her because it's difficult to see how the press are going to try and leave her alone. As she found after the separation announcement last year, by trying to get out of the public eye, the public seemed, through the press, to want to know more about what was going on. So I think, obviously, for her charities, they're going to have to wait and see how this works. But she emphasised in that speech that it was principally, putting in number one place, Princes William and Harry, who were the most important thing for the Princess of Wales, and that is obviously going to be her priority, seeing as much of them as she can. That would indicate to me that there's no intention, certainly in the immediate future, for her to be spending any more time with the Prince of Wales and the family. It looks as though she's looking at trying to spend time with them when it suits Prince Charles, obviously, but without these engagements on her diary, she's going to be able to go and see them a lot more, spend more time with them. But it is a very a major speech for her, and I think the ramifications will be felt not just for her charities, but I think in public as well. And it's difficult to see how anybody can have anything but sympathy for her, particularly with the events of the last few months.
Now, if you've just joined us, the Princess of Wales today announced a dramatic cut in her public duties and profile. She called for more time and space as she effectively pulled out of most of her official duties for the foreseeable future. Diana hinted that media intrusion was to some extent to blame for her decision. She was speaking to a charity lunch in London almost a year since she and the Princess, she and the Prince of Wales separated after 11 years of marriage. The Princess outlined a change of role which could see her disappear almost completely from the public eye. She said, "A year ago I spoke of my desire to continue my work unchanged. For the past year I've continued as before. However, life and circumstances alter, and I hope you will forgive me if I use this opportunity to share with you my plans for the future, which of course have indeed changed."
År 1958 så avled Norges konung Håkon den sjunde, och kung Olav den femte skulle tillträda. Och här avlägger han trohetseden 1958.
Militär paraderade traditionsenligt längs hela färdvägen när kung Olav den femte for från slottet till Stortinget för att avlägga trohetseden. Edsavläggelsen skedde vid det högtidliga öppnandet av det 102:a ordinarie stortinget. Dettas egen sal är under ombyggnad och därför måste man hålla till i lagtingssalen. Kronprins Harald har ännu en månad kvar innan han når myndighetsåldern som berättigar honom att följa med till stortinget och fick således inte höra pappa avlägga eden.
Jag lovar och svärger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och love, så sant hjälp mig Gud, den allmäktige och allvidne. Vid detta första möte med den norske folks valde representanter vill jag gärna gengi en del av de ord som min far, kong Håkon den VII, uttalte vid mottagelsen av den norske stortingsdeputationen i København den 20. november 1905. Mitt liv vill jag helge Norges väl, och det är min hustrus och mitt innerliga önske att det folk som har valt oss med enig samarbete med oss vill bestreba fram mot detta stora mål. Och med full förtröstning kan jag idag som mitt valgspråk tage allt för Norge. Jag vill med Guds hjälp alltid söka och göra disse min fars ord till mina egna, och det är i denna om och så jag för mitt höje kall som Norges konge har tagit som valgspråk allt för Norge.
Kung Harald den femte av Norge avlägger trohetseden år, och därefter några korta ord vid en intervju med kungaparet Harald och Sonja 1993.
Hans majestät kong Harald den femte vill nu avlägga eden för stortinget i henhåll till grundlovens paragraf 9. Deres majestät.
Jag lover och sverger och vill regera kongerike Norge i överensstämmelse med det konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne. I denna tradition har också jag som Norges konge tagit valgspråket allt för Norge.
Ja, nu ska du fira sølvbryllup. Har det varit 25 goda år?
Det må man si. Sett på det som en helhet har det absolut varit det.
Ja, det har det.
Ja. Nu var jag kongeparets uppskrift då.
Ja, det är klart man har ögonblick och ting man inte alltid lika enig i, men och det är klart allt kan inte vara sol och glädje alltid, men det är väl för en vär. Det gäller bara att, som min mor säger, det inte kommer inte an på hur man har det, men hur man tar det. Så kan man försöka ta det då på en riktig måte. Men är det egenskaper kongeparet känner hos varandra som gör att ting har glidit och har varit bra? Är det någon speciell egenskap man kan framhäva hos varandra? Ja, jag vill ju se att kongen har ett väldigt, som jag gentar, ett väldigt gott humör. Det hjälper väldigt gott. Du kan se det komiska i situationer. Så allt blir inte gravallvarligt. Och det är bra.
Det är helt nödvändigt, tror jag.
Ja.
Kan kongen framhäva något speciellt hos dronningen?
Ja, jag syns att dronningen, hvis vi nå skal bli litt helt tidlig og snakke om virke, da, eller jobb, eller oppgave, eller hva man vil kalle det, så har jo dronningen vært en veldig støtte for meg. Jeg var i utgangspunktet for eksempel veldig genert. Når vi da ble to om å gjøre ting, så ble det for meg veldig mye lettere å se folk i øynene og ikke tro at alle var farlige og som man gjør når man er genert, med helst grave et hull i bakken og forsvinne. Så det, så på det området så har jo det hjulpet meg veldig. Og den lille damen er jo veldig dyktig og ganske full av energi.
Så... Litt på meg, sikkert.